Du, det är ju Musikhjälpen nu.
Jag har sett det.
Mm. Svårt att missa.
Verkligen.
Det var ju ett himla drama tidigare i höstas där med Filip Dickman som blev borttvingad och allt. Det har ju varit lite infekterat kan man säga.
Har du tittat någonting i år?
Jag har sett den första halvtimmen. Sen stängde jag av. Det fick räcka.
Men det är Sofia Dalén, Linnea Wikblad och Filip Dickman, höll på att säga, Oscar Sia.
Precis, ja. Precis. Ja, men jag har en lite, komplicerad är väl att överdriva, men en lite, jag har ju varit med i Musikhjälpen en gång.
Och uppträtt live.
Ja, nej, men det blev ju typ ett uppträdande. Det här var också 5 år sedan, vill jag poängtera. Så det är lite preskriberat nu.
Men spännande. Mm. Hur var den upplevelsen?
Nej, men jag tyckte det var ett jobbigt att typ stå i den där buren. För jag hade liksom inte riktigt tänkt när jag tackade ja på det här att folk står och liksom typ så här trycker mot liksom rutorna. Och, liksom.
Och glor bara rätt
ja.
In.
Och så hade jag fått så här direktiv från någon producent eller vad det var som typ så här, men kan inte du dansa lite typ.
Nej.
Och Sofia Dalén var i buren samtidigt också. Och hon liksom, bjöd ju på värsta showen liksom sådär. Och jag stod där och bara mådde fruktansvärt. Så det
dansa
var lite,
på beställning inför publiken.
Ja, det var...
Det är verkligen alltså apor på zoo typ.
Ja, men jag känner mig verkligen som en djur i bur.
Jag hade i och för sig älskat det. Alltså jag tycker sånt är kul. Men...
Ja, men
jag fattar att det kan vara jobbigt.
Ja, så tyvärr får Musikhjälpen klara sig utan mig. Det ska nog gå bra ändå.
Har de efterfrågat din närvaro?
Nej, det har de inte heller gjort. Så det var väl inte lyckat för någon inblandad kan man säga.
Men ni är vänner idag?
Goda vänner. Ingen bössa dock, men vi får väl se. Fanny, har du någon härlig, lyxig semester inbokad?
Nej, påminn mig inte. Och då ska man ha det nu?
Det måste man alltid ha. Aha. Det är snart januari, vet du. Det är då man åker. Ja, det har inte jag heller faktiskt. Men därför tänker jag att det är sån tur att vi kan följa influencers som är ute på resa istället.
De är ju aldrig hemma.
Det kan man verkligen säga. Vad skulle de annars göra? Herregud. En sak ska man dock ha klart för sig och det är att det faktiskt är väldigt jobbigt att planera en lyckad semester. Mm. Det här med att sätta sig ner och liksom göra de här jobbiga googlingarna och kolla på olika lyxhotell och hitta passande aktiviteter och transfer. Alltså det är jättemycket jobbigt att tänka på. Det pratas inte så mycket om det.
Du låter lite ironisk. Ja, men eventuellt. Det är ju typ jobbigt, eller va?
Ja, men det...
Men det kanske inte är jobbigt som ett heltidsjobb. Men det är ju ändå så här, kan inte någon annan...
Jag tycker att det är mysigt, men okej, om du tycker att det är lite jobbigt, då tror jag att du kommer gilla det jag berättar nu. För det finns en person som har tröttnat på att planera sina egna semestrar. Och det är Isabella Löwengrip.
Mm.
Nu när hon var i Japan tidigare i höstas så bestämde hon sig därför för att outsourca all planering till ChatGPT-4.
Spännande. Det är lite som en wedding planner.
Exakt.
Fast AI och vacation planner.
Ja, precis. Mm. Och i ett reportage då i Svenska Dagbladet så var hela premissen då att så här blir det om man låter AI ta alla beslut på semestern. Typ lite sådär kul.
Ah.
Jättesmart
upplägg. Hon fattar inga beslut själv alls. Hon bara,
vi
för
kommer
mig
till det.
Dit du vill.
Vi kommer till det. Hon har inte riktigt levt som hon lärt, tycker jag. Men vi kan väl lyssna på hur det lät när hon gav AI de här instruktionerna från början.
Det var verkligen en eftermiddag där jag tänkte så här, hur ska jag göra den här resan på bästa sätt? Så jag satte mig ner och så var det lite på ett skämt att jag tänkte fråga GPT-4 om just så här, hur ska vi lösa det här? Och jag har förstått att ju bättre beskrivning man har, ju bättre liksom tydligare frågor man ställer till GPT, så får du också bättre svar.
Mm.
Så det blev väl kanske en tredjedels A4-sida.
Mm.
Där jag bara beskrev vilka vi var, allt. Så här, jag vill göra det här. Och då fick jag direkt svaren att så här borde vi resa. Alltså Tokyo och Kyoto. Och just det här med schemat kring vad gör vi när vi landar? Var ska vi bo någonstans?
Ja, en tredjedel av A4 med en fullständig beskrivning av vilka de är, vad de gillar, vad de vill göra och så vidare.
Ja.
Hur mycket får man plats med på en tredjedel av A4?
Ja, du tycker att det är kort.
Ja, det tyckte jag var kort.
Fast i datan så är det ju ganska långt. Eller nej, ja nej.
Ja, jag tyckte ändå att det var lite magert sådär. Men jag kände bara lite så här, ah, ja okej. Okay. Det här är liksom aktiviteter för 7 dagar i ett enormt land med 125 miljoner invånare. Vad kan möjligtvis gå fel? Premissen för hela den här resan var ju då i alla fall att hon skulle lägga all makt i ChatGPTs händer. Men när jag läser det här reportaget då som hon har skrivit i Svenska Dagbladet så ja, men det verkar inte som att hon har levt riktigt som hon lär. Bella frågade exempelvis vart hon skulle bo någonstans i Tokyo och fick följande svar då. Jag läser högt från Bellas reportage. Svaret blev Shinjuku, Shibuya eller Asakusa för ett mer traditionellt område enligt ChatGPT. Tyvärr var hotellen fullbokade i dessa områden så jag bokade ett hotell i Nyonbashi istället.
Ett helt annat område?
Ett helt annat område.
Okej.
Okay. Ja, så redan vid hotellbokningen...
Men ibland så har ju nöden ingen lag.
Ja, jo. Men hon följde ju inte ChatGPT.
Nej, det gjorde hon inte.
Så redan vid hotellbokningen så valde ju Bella att inte gå emot ChatGPT då, helt enkelt. Och väl på plats i Japan då så rekommenderade ChatGPT att ta tunnelbanan. Men det var ingenting för Bella som skrev att hon tog en Uber istället för att hon inte orkade sätta sig in i Tokyos tunnelbanesystem. Ännu ett exempel på när Bella gick emot.
Hon frångick, hon tog sin egen väg.
Svar ja. Och det blir inte bättre, för målet för den här Uber-resan då, det var det här kända övergångsstället Shibuya, du vet, det här jättestora liksom klassiska,
som
världens största.
Som folk myllrar över så här.
Exakt, exakt. Tanken var att Bella skulle ta den perfekta Instagram-bilden, men på plats då vid det här övergångsstället
så blir hon påkörd.
Det hade varit mörkt. Nej, men hon upptäcker då att det här övergångsstället är avstängt.
Fan.
Ja, på grund av att det var Halloween. Trots att ChatGPT sa att det skulle vara öppet.
Halloween i Japan känns asläskigt, för det känns som alla har jättesatsiga utklädnader så att man tror det är seriemördare.
Verkligen, verkligen.
Alltså det är min fördom om Japan, att folk är väldigt bra på att klä ut sig i verklighetstroget på Halloween.
Jag hade varit livrädd.
Alltså, jag
hela, hela tiden.
Men det känns som att ChatGPT då är mer som en reseguide. Alltså som en sån bok man köpte förr i tiden. Så kan man ju liksom följa eller inte följa.
Ja, ja. Nej, men det är exakt samma premiss liksom. För tydligen så är det så att ChatGPT bygger bara på kunskap som fanns till och med januari 2023 i år.
Ah,
så
okay.
Allting som liksom har kommit efter januari har ChatGPT missat.
Vår podd till exempel.
Exakt. Det blev ingen lyckad bild på övergångsstället för Bella. Och i ett svagt ögonblick då så började hon tvivla på de magiska krafterna med AI. Därefter, vi fortsätter, så föreslog ChatGPT middagar på jättemånga bra restauranger som tyvärr var fullbokade sedan länge. Så Bella fick gå till en annan restaurang istället.
Men då hade ju ändå AI lite koll på vad som är hett.
Jo, men
om
vad är
jag
poängen?
Ska komma till dens försvar.
Men vad är poängen med att få ett tips som du inte kan använda?
Men det kanske är att hon är sent ute.
Absolut, absolut. Jag kommer till det. En grej tyckte jag förresten var väldigt kul, och det var det som Bella sa här.
Jag vill inte uppleva trängsel och någonting som är smutsigt och osäkert. Jag är lite så prinsessan på ärten. Så att få ihop barnaktivitet med det genuina, smutsiga och lite lyxigare.
Vad bra att åka till Japan och inte gilla trängsel.
Men snälla, känns som det är det enda som är Japan.
Ja, det känns som ett jättedåligt semesterval. I alla fall, därefter bar det av till Kyoto. Och ChatGPT sa att det bara var att dyka upp på stationen och köpa biljett. Men det valde Isabella Löwengrip att inte tro på. Så hon köpte istället jättedyra biljetter på en amerikansk sajt för 4 000 kronor.
Oj!
Ännu ett tillfälle där hon inte då följde ChatGPT, som återigen var hela premissen för resan.
Ja.
Det här är, vad heter den här?
Är det mer premissen för reportaget? Och så håller det inte hela vägen.
Ja,
hon bara, jag använder ChatGPT en gång. De bara, en hel resa. Nej.
Ja, men lite så. Det är som den här, vet du, Yes Man-filmen, fast tvärtom.
No Man.
Men ja, ingenting kan dock stoppa Bella från att tycka att AI och ChatGPT är förträffligt i alla fall, trots att hon inte följde tipsen som hon fick.
Det går att liksom fråga så mycket och få så bra svar. Det är det jag älskar. Helt skräddarsytt. Och det var också en grej som jag kände innan jag reste dit, att när man reser idag så är det inte lika mycket överraskningar. För att vid varje hashtag så kan du alltid se hur du ser ut med bilderna. Eller du kan på YouTube så får du liksom se ett klipp hur du ser ut. Nu blev det lite mer äventyr.
Det går att fråga så mycket och få så bra svar. Förutom detaljen då att tipsen inte går att använda eller lita på.
Hon tycker bara det är tryggt att ha dem där.
Ja, men exakt. Men hon medger dock att det finns en viss förbättringspotential när det kommer till, ja, men funktionaliteten då med ChatGPT. Vi lyssnar.
Och nästa steg är ju att GPT är mer ajour. Att man kan boka tågbiljetter på en gång. Att den rekommenderar hotellet och ser till att det finns rum när vi kommer dit. Det är ju bara en tidsfråga.
Mm.
Så det var väl några gånger som vi kom fram till saker och ting, och just med tidsaspekten att det hade stängt. En annan grej var att vi fick en rekommendation om en robotrestaurang. Mm. Som barnen bara, men gud, robotar kommer att servera maten. Men det fanns inte längre.
Okej, man ska vänta ett halvår. Sen kommer AI vara jättebra att resa med.
Precis, så i dagsläget måste man då alltså dubbelkolla allt på nätet ändå.
Men då är ändå, fast vet du, då är ändå ett grundjobb gjort. För det som är jobbigt när man ska liksom bestämma sig för någonting när man reser, det är ju att det finns så mycket. Alltså jag vill ha det narrowed down. Så om jag då blir tipsad om en robotrestaurang, då är det skönare att googla på den och se, är den öppen, är den bra? Snarare än att vara så här, var ska jag gå och äta? Medan man är hungrig och så här.
Jo, men det är klart att det går att ha en plan. Men alltså, det är ju inte så enkelt som Bella får det att framstå.
Nej, hon är typ köpt av AI, ChatGPT.
Ja, men lite så. Men till ChatGPTs försvar då, så är det ju faktiskt Bellas katastrofala framförhållning som ställer till med lite problem här. För med lite framförhållning så hade ju många av de här tipsen faktiskt varit genomförbara. Så det verkar ju inte bättre än att man faktiskt behöver planera och göra research långt i förväg. Precis som Bella.
I knew it.
Jättetråkigt. Vi kan lyssna på vad Bella ger för betyg till AI.
Den får 8 av 10.
Och nästa familjesemester, då kommer den också finnas med.
Ja, och framför allt som emotionellt stöd för mig som mamma. Det är verkligen så att när det inte funkar, om det inte funkar, då får jag skylla på någonting. Då får jag säga så här, titta på min lilla manick i handen, där det är hans fel, inte mitt fel.
Fan, nu blir du sugen på att använda ChatGPT som reseplanerare.
Jag har faktiskt gjort det lite. Eller jag har ju varit så här, för när jag och mina vänner skulle bestämma resmål, då var vi lite så, hej, har du... Hej, mår du bra? Har du några tips på ett resmål, kanske i Italien, som är lite billigare och passar 3 unga vuxna. 3 vuxna utan barn. Alltså för att få en liten lista på ställen att sen googla på. Så vi har faktiskt gjort det, men inte sen när vi åkte iväg.
Nej.
Till Ischia blev det i Italien.
Trevligt.
Blir du sugen?
Nej, men jag kallar mig gammaldags, men jag tycker om att planera mina egna resor. Jag tycker att det är halva nöjet.
Jag förstår. Ja, men lite så.
Mysigt.
Typiskt killar.
100%.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Apropå killar, eller på att säga, killiga grejer. Du har sett en film.
Ja, absolut. Så otroligt killigt av mig. Jag har sett en film på Netflix. Jag har ju sett Leave the World Behind. Har du hört talas om den?
Nej.
Nej, men alltså, typ hela USA känns det som har kollat på den under helgen. Den släpptes på Netflix nyligen. Och det är en katastroffilm kan man säga. Men med lite updated vad heter det? Metoder till katastrofen. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
We'll look back on this one day and laugh, I guarantee you.
I think that ship is heading towards us.
Holy. What does that mean?
We shouldn't speculate.
Haven't you been picking up on what's going on out there?
I don't want to panic over nothing. I don't think this is nothing.
Läskig musik.
Verkligen. Oj, vad ödesmättat.
Eller hur?
Mm.
Där kan vi snacka japansk Halloween. Hon.
Jättekonstigt.
Hörde du vilken skådis vi alla känner och älskar som är med i den här filmlig? Julia Roberts.
Jaha.
Mm, väldigt kul att se henne igen. Och förlåt, men också kul att hon ser naturlig ut fortfarande. Hon har kvar sitt original utseende. Det tycker jag är väldigt fint. Även Ethan Hawke spelar ju manliga huvudrollen i den här, och han har ju kvar sina tänder. Det, har du sett det, att det har varit en sån här tanddebatt?
Nej, på... vadå? Att alla ska ha veneers? Eller...
Ja, att det är väldigt tråkigt att alla skådespelare ska skaffa fake tänder, alltså helt kritvita raka tänder, för då ser alla likadana ut. Anna Bok-fasaderna. Kosta bajs. Kosta tonfisk. Kommer du ihåg det?
Ja, visst.
När hon skulle svara på vad hennes tänder kostade. Hur som helst, Julia Roberts spelar mamman i en familj som är jätterika och bor i Brooklyn, och så ska de åka på en liten semester för de är så stressade. Så åker de och hyr ett hus på Long Island, och alltså nära stan, men det är jättevackert och superrikt, och men så börjar det hända jättekonstiga saker. Internet lägger ner, tv lägger ner, alltså det är bara så här, vet du, myrornas krig. Och så ligger de på stranden en dag, och helt plötsligt kommer ett jättestort oljefartyg in mot stranden, och de bara, hallå, när ska det svänga? Och så gör det aldrig det, utan det kör rätt upp på stranden och de får fly liksom. Och det här är ju liksom bara början på en serie konstiga händelser, och helt plötsligt knackar det på dörren.
Inte bra.
Det känner ju familjen också. Och då är det husägaren och hans dotter, alltså de som hyr ut huset till dem, som har återvänt och är så här, hallå, det är strömavbrott, vi har ingenstans att sova, vi vill bo i vårt hus. Och Mahershala Ali spelar pappan då. Det var egentligen Will Smith som skulle göra det, men efter The Oscars slap så blev han sparkad.
Stelt.
Verkligen. Ja, men så det är lite av handlingen. Jag vill inte spoila för mycket, men familjen stängs i alla fall in i huset med husägarna och försöker ta reda på vad det är som hänt, och mer konstiga saker händer. Och det handlar helt enkelt om en attack mot USA med cyberattacks liksom, med hackare.
Are you thinking that your friend is somehow behind what's happening here?
No, nothing like that. The conspiracy theory about a shadowy group of people in the world is far too lazy of an explanation.
Och filmen handlar om hur en attack skulle kunna gå till och hur man destabiliserar en stat. Och jag har sett det snackas väldigt mycket om den här filmen för att det är The Obamas som har producerat.
Jaha.
De har ju ett produktionsbolag som heter Higher Ground, och alltså Michelle och Barack Obama. Och de har ju helt enkelt då producerat. Vad tror du folk säger på X, tidigare känt som Twitter, om den här filmen? Pusselbitarna, vad tror du?
Ja, men är det någon slags Illuminati-grej, typ att det här är framtiden, typ att det, ja.
Exakt.
Ja. Konspirationer.
Konspirationerna flödar, vilket jag tycker är så dumt. Men så här, de tror ju att filmen är en varning. Och så här, det är Obamas, de är så onda, kolla vad de gör. Det är liksom en liten elit som styr hela världen, som ska krascha USA. Och vi ser ju här på hur de, liksom, hur de ger oss tecken, typ. Och filmen har spridits bland truthers. Alltså alla som heter någonting med truth i sitt namn har ju skrivit att så här, this is as clear as a warning as you're gonna get. På att någonting är på gång. Jag har också sett folk som säger att man kan se 666 i filmen.
Såklart.
Alltså inte sex scener.
Ingen porr,
tyvärr. Utan bara att det var en sexa på två muggar. Mm. Och sen i mitten var det en klocka som visade klockslaget sex.
Ja, det är suspekt.
Verkligen. Har du sett en kvinna som har en monsterburk?
Nej.
The Sign of the Devil, the M3 Spy. Har du sett den? Den är skitkul. Men jag tänker ju att det här är ju så långt ifrån ett tecken från Obamas som man kan komma, eftersom att det är helt öppet. Det är inget dolt budskap.
Nej.
Det är budskapet.
Subtilt var det inte.
Nej, alltså budskapet är alla stater är sköra för en attack och alla borde förbereda sig på att kanske vara hemma i några dagar. Alltså så här, förstår du? Det är lite typ Det är liksom klart och tydligt att de berättar så här kan en attack mot vårt land gå till.
Especially when the truth is much scarier.
What is the truth?
No one is in control. No one is pulling the strings.
Det stör mig att amerikaner tror sig se hemliga budskap i allting. Jag störde mig också på Don't Look Up.
Ja, den. Ja, ja, ja.
Har du sett den?
Nej, men det känns som att jag har sett den.
Look, let's establish once again that there is a huge comet headed towards Earth. And the reason we know that there is a comet is because we saw it. We saw it with our own eyes.
Den är så dålig. Alltså se inte den. Dels är det fruktansvärt dåliga peruker, vilket störde mig hela filmen. Både Jennifer Lawrence och alltså alla har en dålig peruk på sig i den filmen. Det är verkligen ett virus i Hollywood som jag kan prata om länge också. Alltså investera i bra peruker om ni ska ha peruker. Mm. Även i Hunger Games har jag också varit och sett faktiskt i helgen. Nya Hunger Games-filmen. Ja, usel peruk på huvudpersonen. En så här blond Gyllenroy Lockman-peruk.
Vad intressant. Man tänker ju att perukbranschen borde väl också gå framåt.
Vet du vem som alltid har peruk på sig i film och som alltid ser bra ut?
Säg.
Nicole Kidman. Alltså hon har aldrig sitt riktiga hår ute och hon ser alltid naturlig ut.
Goals.
Något att tänka på. Den perukmakerskan vill jag ha till alla. Perukmakerska.
Om hon lyssnar.
Om hon lyssnar.
Hör av dig.
Tack för ditt arbete. Och vi vill ha fler av dig. Ja, men jag störde mig på Don't Look Up som handlar om en komet som är på väg, eller en asteroid som är på väg att krossa jorden.
Mm.
Och det är ju en så tydlig metafor för klimatkatastrof.
Mm.
Och jag kan störa mig på att en film är så här ska du tänka och känna. Här är budskapet. Du får inte tänka själv. Så. Vad kan du känna igen i det här Hollywood-övertydliga?
Ja. Jo, men absolut. Och jag tänker också att det här var väl planen redan från början. Minst tänker jag. Nu är det jag som är konspiratorisk. Men liksom att, nej, men att man skulle liksom reta upp de här personerna som nu är arga på X och så vidare. Alltså det känns ju som, när man gör en sån här undergångsfilm så känns det ju som att de som gör det vet väl vad de gör lite grann. Att liksom, det här kommer ju att trigga liksom galningar på internet.
Ja, och det kommer liksom stryka medhårs alla liberaler som är så här, polariseringen i vårt land är så farlig och jag vet om att jag tycker rätt som jag tycker som Obamas typ.
Ja.
Alltså lite så. Men det hjälper ju heller inte the truthers när jag läser att the Obamas paret, hur säger man Obama-paret? Hur skulle du säga Obamas på svenska?
Men man förstår ju vad du menar. Alltså.
Barack och Michelle.
Precis.
Alla svenskar säger dock Obama.
Ja visst, ja, det är Obama man säger. Ja. Ja. Förvirrande.
Vet du vad alla svenskar säger också?
Vadå?
Drama queen.
Verkligen.
Fast det är drama.
Ja.
Och Obama.
Det är inte lätt.
Engelska lektion. Nej, men att de, Michelle och Barack gav sig in i projektet för ett år sedan bara. Och de gick in med pengar. Alltså de har inte haft någonting att göra med vare sig casting, produktion, manus, regi. De har aldrig satt sin fot on set. Och de gillade helt enkelt boken som det här är baserat på. Som handlar om en katastrof, en attack mot USA.
Mm.
Och ville se till att det blev en film. Men alla truthers kommer väl, om det är någon truther som lyssnar på det här, så tycker de väl att jag har huvudet i sanden.
Ja, alltså var du där på inspelningen, Fanny?
Exakt.
Det här är ju precis vad de vill att du ska tro.
Ja,
att de
kan man ju räkna ut att de har haft ett finger med i spelet. Jag tänker också att det här är ett försök till folkbildning som vi i Sverige liksom inte riktigt gillar. Alltså, vi är ju mer så en torr, tråkig broschyr som skickas hem till alla.
Historien om Sverige.
Ja, framtiden om Sverige. En pamflett.
Oj, ja, vad bra det hade landat.
Ja, men du vet om krisen eller kriget kommer.
Absolut.
Kommer aldrig glömma den broschyren.
Saknar den. Jag har den framme faktiskt hemma.
Har du?
Ja, ja.
Jag hade, vi satte upp på dörren ett utsnitt ur den som var: om Sverige befinner sig i krig kommer vi aldrig att ge upp. All information om att motståndet upphör är falska. Gåshud!
Ja, ja. Förutom att jag skulle göra exakt tvärtom.
Du skulle vara då?
Nej, men jag är den som ger upp först.
Ja, ja, ja. Alltså, men de menade försvarsmakten.
Ja, ja. Ja.
Ger aldrig,
ja, men det är fint.
Det är fint. Mm. Men jag tänker att amerikaner litar alldeles för lite på sin egen regering. Alltså det blir snarare den här, vi ska låsa in oss med våra vapen. Mm. Och nu försöker de hota oss med den här filmen. Alltså det är inte ett hot, det är en, liksom, en uppmaning att kanske se över hur skört samhället är.
Ja, yeah. Men svaret på allt, eller lösningen på allt, är alltid att bära eget vapen.
Självklart. Ja. Ja, något att börja med här.
Hej allihopa, jag heter Valerie Tjuna Backström.
Och jag heter Kristin Lundell.
Och vi har tillsammans med våra kollegor på Expressens kulturredaktion dragit igång en podd.
Där vi läser böcker.
I en bokklubb.
Ja, och det är därför som vi kallar den för Expressens bokklubb.
Och vi hoppas att du vill lyssna.
Och läsa böckerna som vi läser.
Nya avsnitt kommer varje måndag.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Apropå folk som sitter hemma och inte har någonting att göra och hittar på massa konspirationsteorier.
Sluta prata om mig.
Kommer du ihåg TV-shop?
Om jag gör.
Ja, svårt att glömma kanske.
Jag vill ha den Magic Bullet-mixen.
Ah,
Så satisfying det var. Och så kunde man vrida av den och så var det en smoothie och så här.
Det blev aldrig ett köp.
Nej.
Alltså, nej. Ja, men det var ju ett tag sedan det slutade sändas som utfyllnad på svenska tv-kanaler. Men jag misstänker att det ligger en hel del Abtronics och så vidare som ligger och vissnar i svenska källare runt om i landet.
Ett sånt bälte som man får magrutor
precis
av.
Precis vad jag skulle säga. Alltså, det var min stora dröm att ha det. Men ja.
Vad bra de funkar.
Jättebra. Anledningen till att jag känner mig lite nostalgisk och pratar om TV-shop, det är för att jag har insett att många influencersamarbeten nu för tiden faktiskt har börjat låta lite grann som, ja, men gamla TV-shop. Mm. Jag tror att det här beror på att influencers har blivit lite mer proffsiga och satsiga när de ska marknadsföra nya produkter, och liksom att de måste överspela lite grann och vara så här övertydliga med voiceovers och skådespela och men filma
men
professionellt.
Du, ja, du tänker alltså på Instagram. Sådana
ja.
Samarbeten, videos.
Ja, men precis.
Inte i poddar.
Nej.
Frans, vet du vad? Nej, vadå?
Äntligen kan vi berätta.
Nej, men, vi ja. Har ju Jysk med oss. Va? Nej.
Min favorit.
Va?
Ja.
Oops, vi har inte Jysk med oss. Jysk hör av er.
Ja, verkligen. Ja, men du vet, det ska låta påkostat och liksom dramatiskt och allt sånt där. Precis som i TV-shop. Jag har tagit fram två exempel som jag tänkte att vi kan lyssna på så att du förstår vad jag menar. Vi kan börja med Melina Kriborns samarbete med en floristkedja.
Just det, mamma har ju passat barnen. Jag borde ju köpa något till henne. Och så min nageltjej. Men just det, min nageltjej fyllde ju år.
Nageltjej!
Oh, imorgon. Och så har vi den där middagen ikväll också. Oh. Jag behöver verkligen en florist nu.
Nej! Jag. Oh, jag behöver verkligen en florist.
Min mamma är lite mer vita buketter. Och min nageltjej, det känns ändå som att hon gillar rött. Oh, perfekt. Johanna älskar ju liljor.
Har hon ett namn? Musiken är... Jag tror att det är musiken som gör det mycket.
Ja, nej men och, ja.
Fast det är också manus.
Absolut, ja. Men jag känner så här. Den som aldrig gått runt och funderat på en passande present till sin nageltjej, kasta första stenen. Skämt åsido, förstår du vad jag menar med den här TV-shop-känslan?
Verkligen, det var något nytt i influencer-marketing, måste jag ändå säga.
Visst, ja. Jag tänker vi kan gå vidare med till exempel. Det är våran älskade före detta bachelor Simon Lindström, om du minns honom.
Älskar.
Snygg Simon. Mm. Han har hittat ett magiskt pulver. som får honom att prestera på topp.
Hej på er, nu tänkte jag prata om Boost in a Box, som är perfekt om du blir låg på energi och börjar zooma ut lite för mycket.
Det är ju samma
och
låt.
Vi alla har både en och två gånger. Men där kommer faktiskt Boost in a Box in, som bland
exakt
annat
samma bakgrundsmusik.
Det är ju otroligt.
Ja,
och jag blir upptäckte hypnotiserad. Det här över
ja?
Jag vill shoppa.
Så sugen. Jag tänker man har ju hört en del om magiska pulver som får en att må toppen och bli pigg. Men det här ska vara helt lagligt. Väldigt kul med musiken i alla fall.
Verkligen, det är lite, jag tänker på, vi brukar alltid prata om Gina Tricot-musik när jag var ung. Alltså du vet sån generisk pop slash house typ, som var så bara alltså det var bara ingenting.
Nej.
Men det var hela tiden i butik. Det är ju ett arbetsmiljöproblem för butikspersonal att det är så dålig musik som de måste lyssna på hela dagarna.
Speciellt nu, juletid.
Speciellt nu, jag avundas ej alla krigare där ute som säljer Last Christmas.
Brr, ja.
Fy fan, det är ju tortyr.
Tuffa tider i retailbranschen ja. På många sätt. Men ja, jag tror att mitt budskap har framgått nu att tv-shop är tillbaka med full kraft. Men att det här, det är numera influencers som har tagit över produktionen. Ja, jag tycker att det är så svårt med övergångar. Men apropå tv...
Apropå TV.
Nej men Fanny, nu osar det verkligen katt.
Nej.
Jo.
Vadå?
Nej men jag pratar naturligtvis
inte bondesökerfru.
Nej, det får vi anledning till att återkomma till en annan gång.
Verkligen.
Men jag pratar naturligtvis om faktumet att TV4 sitter och trycker på färdiginspelade säsonger av både Bachelor och Bachelorette.
Det här har jag tänkt på.
Mm.
Alltså, vad håller de på med? Jag vet ju ingenting. Med mig att det finns säsonger, som du säger.
Mm. Mm.
Det är vedertaget.
Ja, men exakt. Nej, men för hösten har ju alltid varit traditionell bachelor-tid. Men den här hösten har programmet lyst med sin frånvaro.
Mm.
Det vi fick istället var ju Bachelor in Paradise.
Det här är ett historiskt ögonblick, för just nu är 7 killar och 7 tjejer från tidigare säsonger av Bachelor och Bachelorette på väg hit till Karibien. Och alla har de samma mål, att ge kärleken en andra chans.
Det var ju en deppig historia. Där...
Som jag blev överraskad av, att bara säga, var kom det här ifrån?
Ja.
Vi ska ju ha Bachelor av Ami Bramesi, ska ju vara programledare
ja.
För det.
Ja. Nej men Bachelor in Paradise var verkligen ett program som ingen hade efterfrågat förutom deltagarna själva möjligtvis.
Kollade du?
Jag försökte.
Ja, jag med.
Men det blev för långsamt. Nej. Alltså det hände ja. Ingenting. För premissen där var ju då att tidigare deltagare skulle umgås tillsammans i Mexiko för att se om de kunde hitta kärleken i någon annan som ja, men också blivit bortvald då.
Det blev ju också ett par.
Det blev det.
Elin och Oscar.
Ja, de,
grattis till er.
Jag såg att de skickade ut julkort här om veckan. Jättefint. Men ja, jag har ju massiva Bachelor cravings nu i alla fall. Och därför gjorde det riktigt ont häromdagen när Expressen rapporterade om TV4s nya besked. Och
nej, vad är det för besked? De lägger ner.
Men
de
jag har ju redan spelat. Högt.
Ja, ja, okej. Okay. Jag ska inte gå händelsen i förväg.
Det kommer nya säsonger av Bachelor och Bachelorette 2024. Exakt när återkommer vi till? Slutcitat.
För de har ju varit i fart, i färd med att lägga ner allt som är kul. Inget program jag har kollat på. Jo, Biggest Loser.
Saknar.
Ja, men TV4 har ju lagt ner så många program.
Verkligen, verkligen. Nej, men så jag känner det här är inte lovande att det inte ens finns någon uppgift om liksom när det ska börja sändas.
Nej.
För något av programmen. Och jag har ju en konspirationsteori.
Mm.
Är du nyfiken?
The truth. Jätte.
Mm. Jag tänker lite så här, att jag vet att Bachelor spelades in i våras.
Mm.
Vilket ju innebär att det är åtminstone ett halvår sedan som det gjordes ett slutval.
Mm.
Deltagarna behöver ju alltid ja, men, smyga med sin kärlek när de kommer hem till Sverige. Och det brukar ju vara så liksom, att ja, men, hela sommaren kan man liksom inte göra någonting. Hela hösten då börjar programmet sändas, då får man ju absolut inte synas ute med sin... partner, om det då har blivit något, det vill säga att relationen har hållit och så. Jag tänker att det här är ju en enorm uppoffring.
Verkligen, det hade jag inte ens tänkt på.
Nej.
om det nu finns ett par där ute som sitter och trycker.
Exakt. Ja. Det är liksom Fritzl-stämning. Ja, liksom, typ. Sanktionerat av TV4.
Ja.
Och vi får inte heller glömma att de som inte blir valda och åker ut från programmet ska ju helst inte heller synas
nej, just det.
På dejtingappar och sådär. Så det är liksom väldigt många människor nu som liksom är gisslantagna.
Ni singlar, om Tinder verkar tomt så är det för att ja. De får inte. De är kontraktsbundna ja, ja. Att inte vara där.
Munkavle. Nej, men det är väldigt många personer just nu som liksom har sina kärleksliv på paus. Och...
att du oroas.
Ja, men det här tycker jag är jättealarmerande. Och därför så är det ju rätt så intressant, tänker jag, att reflektera kring hur det är nu när det liksom inte ens finns ett premiärdatum. Det innebär ju att det är väldigt lång tid kvar innan de eventuellt då kan visa upp sin kärlek. Alltså,
i tjejen avslöjar allt eller motsvarande.
Ja, mm. Ja, men exakt. Så liksom i bästa fall då, om Bachelor kommer igång i januari, så är det klart i typ om en april-maj. Alltså då har de smugit i ett år.
Är det ens värt det?
Nej, nej, men det kommer ju ta slut under tiden om inte redan har gjort det. Alltså...
men vad är din konspiration i det hela?
Nej, men det är ju då att ingen har hittat kärleken i år.
Ah.
Och att TV4 därför känner att ah, ja, men vi kan lika gärna hålla på det här ett tag.
Okej, ja. De kanske känner nu när de har lagt ner alla andra program och Let's Dance och allting, så kanske de spar på det de har.
Ja. Ja, men lite så.
Så de kan pytsa ut det
ja.
Lite mer.
Men det är jättetråkigt. Och verkligen. Taskigt, som sagt, framförallt mot alla deltagare. Så ja, med det sagt vill jag säga att jag verkligen ser fram emot premiären. Men det är ju mest för mitt egna nöjes skull.
Mm.
Jag bryr mig inte om deltagarna egentligen. Men det är ju tråkigt att de hålls gisslan. Men jag kan ju dela med mig av ett litet ljus i dating-tv-mörkret i alla fall.
Mm.
Och det är ju att den svenska versionen av Love is Blind har premiär på Netflix i början av januari.
Ja, Love is Blind. Mm. Oh, jag har tänkt på Love Island. Nej, ja, Love is Blind när de dejtar in the pods.
Svar ja.
Jag kommer kolla.
Ja,
jag älskar Love is Blind. Fast jag älskar att hata Love is Blind faktiskt. Mm.
Nej, men det är absolut någonting vi kommer att avhandla här i podden, tänker jag, i januari.
Verkligen, det är alltid väldigt starka karaktärer.
Mm. Mm. Jessica Almenäs, programledare, lycka till. Mm.
Oj!
Nej.
Det var faktiskt en otippad programledare.
Ja, ja.
Vinterstudion.
Ja, ja.
Känsla på henne.
Verkligen, verkligen.
Men allt är ju bättre än Vanessa och Nick Lachey.
Jag visste du hatar dem.
Ja. Som är programledare för Love is Blind USA. Inte bara jag, Frans. De har gjort bort sig inför hela världen.
Ja.
De har fått skäll av alla. Framförallt på förra säsongens reunion när den skulle vara live.
Mm.
Och sen blev det teknikstrul så det tog flera timmar innan de kom igång. Och sen när de väl körde, då var ju Vanessa stupfull typ, och bara satt och sa fel och gjorde bort sig jättemycket. Och blev emotional och började gråta själv och sånt.
Vi får hoppas att det går bättre för Jessica Almenäs.
Det kommer det säkert göra. Hon är ju ett proffs.
Mm.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vad gjorde du i helgen?
Nej, men du vet ju vad jag gjorde.
Jag vet, jag försökte vara lite så. Den här samarbetstonen.
Samarbetet.
Jag vet precis vad du gjorde.
Ja.
Du var på fest. Gala.
Ja, jag var på gala Nöjesguidens Stockholmspris på Södra Teatern i Stockholm.
Mm.
Jag har roat mig.
Mm.
Det var faktiskt kul.
Morsa på stan.
Nej, men sluta, för det var verkligen den känslan. Alltså på riktigt.
Mm-hmm.
För att vi stod och minglade innan, jag och mina kompisar, och bara, är det inte lite hög musik här? Jag kan ju inte prata med varandra. Alltså bara kände sig så gammal.
Mm.
Jo, men det känns nästan förbjudet att säga så här. Det var jättekul. Mm. Det var så roligt. Kan du, för att
Det får man inte säga i det
här landet. Det får man inte säga i det här jävla landet.
Nej.
I den här jävla stan. Det är ju så liksom, vad ska man säga, pinsamt att ha kul där.
Mm.
Jag har inte sett någon posta någonting därifrån till exempel. I princip.
Nej, inte jag heller.
Eller hur?
Det är lite som Soho House. Fotoförbud.
Fotoförbud, fast det absolut inte är det.
Ja, exakt.
Men du har ju varit på Stockholmspriset tidigare år.
Jag minns inte så mycket. Det är lite blurry, ska jag säga.
Jaha, det var så länge sedan?
Ja, det
eller,
var det.
Det var så roligt.
Mest länge sedan, skulle jag säga.
Ja, men du vet ju ändå lite känslan av liksom ryggdunket och roa sig med klägget i media Sverige.
Ja, och det roliga just med Nöjesguiden är ju också att det är ju lite grann, det är ju samma personer som de senaste 10-15 åren. Alltså det finns typ ingen riktig...
Några byts ju ut.
Ja, Men återväxten, eller vad ska man säga, den känns så där.
Ja, men det är ju ändå fullt med folk, eller?
Absolut, absolut.
Men du har ju även bloggat på Nöjesguiden.
Det har jag gjort.
Har du en lojalitetsklausul mot dem?
Nej. Men jag tycker om Nöjesguiden, herregud. Jag har dem att tacka för mycket.
Hur var din tid där som bloggare?
Jättemysig. Alltså jag var ju mycket mer, jag var yngre och mer liksom orädd och hård. Jag har blivit mer polerad och snäll.
Ja.
Men det var en jättekul tid.
Ja, men jag har också dem att tacka för mycket, känns det som. För att jag läste alla bloggar. Och blev på något sätt skolad in i den. Att så här, det här är den coola klicken i Stockholm, typ. Nej, men som... Jag kan ju berätta lite hur det var eftersom du inte var där. Nej, men det var ju liksom som alltid. Jag har ju varit där 2 gånger tidigare. Och det är en speciell gala för... Publiken är så svår. De pratar under tacktal. De reser sig upp och ska hämta alkohol och gå mitt i raden. Och det är liksom, man orkar inte ens hålla applåden igång tills den som har vunnit har kommit upp på scenen.
Nej.
Så det är bara så här.
Nyktra och sen dör. Är de inte.
Nyktert är det inte. Det är ju gratis alkohol innan och sådär.
Mm.
Men ingen får ju, det känns som att ingen får visa att den värdesätter de andra och att de tycker det är kul att vara där.
Pinsamt.
Precis, samtidigt som alla vet om det här. Alltså alla vet ju om att det anses ängsligt på Nöjesguidens Stockholmspris. Eller liksom i den klicken generellt. Att när vi samlas så blir det stelt typ. Eller det blir så här ängsligt typ. Självupptaget och pretto. Och ändå är det som att man ändå inte orkar vara genuint intresserad. Eller som att pressen blir för stor. Eller att man blir lite så här. Ja, men det jag märkte tycker jag var att alla kollar ju runt med den här blicken som jag också har. Liksom så här, blir jag iakttagen? Vilka är här? Man försöker hålla koll typ. Och det är ju en väldigt speciell känsla. Men dock tycker jag att det var lite bättre stämning i år.
Okej, varför då?
Fredrik Söderholm ledde galen. Jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Han hade högt tempo. Han förstod att publiken var lite rastlös.
Ville dricka.
Ville dricka. Och han hade mycket roliga skämt och... Ja, men det var bra uppstyrt och sådär. Jag har alltid fått lite ont i magen tidigare år för jag har varit så här, de som har jobbat så hårt med galan och de som är nominerade och vinner, de får typ inte ens skina för, eller uppskattning för att de har ordnat det här åt oss. För alla är bara så här, behandlar det med vänsterhanden typ.
Ja. Tråkigt.
Som du gjort genom åren. Eller?
Nej. Inte skulle väl jag.
Men jag sa ju det innan, men jag älskar Nöjesguiden. För att de representerar för mig en klick som jag har sett upp till liksom, eller haft en parasocial relation till, att jag så här har läst deras Instagram och bloggar och allting. Om man nu ska sammanfatta Nöjesguiden som ett visst klientel i Stockholm typ. Och jag vet att det är jättetöntigt att säga det om man inte får det i det här jävla landet. Det är lite av mitt drömklägg att komma in i.
Man ska samtidigt vara medveten om att det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas och de tycker om varandra och de utvecklar någon form av relation.
Ja. Saknar varje dag.
Det finns ett klägg av människor, framförallt i Stockholm. Nej, men jag har alltid velat bli en del av det här klägget, och då talar jag inte om att politiker och media på något sätt kliar varandras rygg. Det är ju det han är inne på, att det är ett demokratiproblem. Jag tycker inte att det är det på Nöjesguidens Stockholmspris.
Nej, nej, inga politiker var på plats.
Snarare tycker jag att det är positivt att man tycker om varandra. Jag tycker inte det är dåligt.
Kan alla bara vara snälla?
Kan alla bara vara snälla? Nej, men det sjuka är att jag har ju nu faktiskt blivit en del av det här klägget som jag... Så jag är inbjuden i, den, i det rummet, eller hur?
Absolut.
Jag har inte trängt mig in där.
Nej,
olagligt.
Du hade ändå en... Du hade osats.
Som jag försökt tidigare åren. Jag har ju träffat och pratat med klägget. Jag har till och med blivit vän med flera av dem.
Berätta mer.
Ja, men jag har ju liksom fått... ja, men jag har blivit inbjuden och fått lära känna flera av dem. Och jag har fått nog av att se ner på dem. Mm-hmm. Och jag har fått nog av att se ner på mig själv som vill bli en del av dem. Och då får jag väl vara en tönt. För då kommer jag ut som en tönt. Och det är okej. För de är ju precis som jag.
Mm.
Och de vill ju också bara tillhöra. Det ser man ju på deras skrämsna rådjursblickar där inne i Södra Teatern. Jag har sett deras mänsklighet. Och för det mesta så är den vacker.
Fint.
Så jag vill därmed hålla mitt eget tacktal.
Oj, gud, tal till nationen.
Tal till nationen, tal till Sveriges och Stockholms medieprofiler som bara gör sitt bästa.
Mm.
Tack, Edvin Törnblom, för att du triggade min tjockis ångest på Way Out West när du skrek kanelbullen åt mig medan jag stod och åt chips. Tack, André Walden, för att du fejkade ödmjukhet på Stockholmsprisgalan och satte dig på balkongen långt från scenen fast du såklart visste att du skulle vinna ett pris. Tack Caroline Ringskog för Adan Oli för att du inte orkar stava rätt på Instastories eller i dina böcker. Tack Frasse Levinsson för att du bad mig skriva ett arbetsprov för att kunna blogga gratis på Nöjesguiden som ingen läser. Det fick mig att inte vilja göra det och det blev jättebra för mig. Tack Tora Rydelius bakom 1337 likes för att du berättat för mig hur det var att jobba på Nexiko. Nu är jag avskräckt. Tack Kristoffer Garplind för att du aldrig ler eller ser inbjudande ut. Det får oss andra att jobba hårdare för att vara roliga. Tack Erik Galli för att du hatar att prata om sex men ändå gör dokumentärer om porr och sitter i sexpanelen i Gott snack. Tack Fredrik Söderholm för att du vill ha deep talks på fyllan. Tack alla andra för att ni vill ha deep talks om Fredrik Söderholm på fyllan. Tack Julia Frändfors för att du vågar säga det alla tänker, även om det är extremt sårande och kanske inte ens behövs sägas. Tack Hanna Pi för att du tog bort mig från dina nära vänner. Det är viktigt att sätta gränser. Tack Petter Ströbeck för att du är så solig och gullig, trots att jag råkat kalla dig för Paul, som är din betydligt kändare bror. Tack Michelle Hallström för att du aldrig visat en känsla i ditt liv, men ändå är den varmaste, roligaste personen jag vet. Tack Sigge Eklund för att du DMar mig hjärtögon på mina stories. Du betyder allt för mig och jag ser fram emot våra somrar ihop på Gotland i framtiden. Tack Margret Atladotter som ville starta en podd med mig och Frans men sen fick jobb på P3. Du satte en idé i våra huvuden. Och tack Frans. Tack till dig för att du pluggar psykolog men är livrädd för minsta kontakt med starka känslor. Tack för att jag får podda med och lära känna dig. Du är precis som jag, som folk är mest.
Oj. Broar har bränts.
Nej, det är bara kärlek.
Det är kärlek. Till klägget.
Till klägget.
Vad hade vi gjort utan klägget? Ja, men det där var otroligt.
Det här var Nära vänner, en podd med Expressen. Mm. Med mig Fanny och dig Frans.
Glad Lucia Week.
Lucia month. Hur ska du fira tredje advent?
Supa, som i gamla Sverige.
Kul. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.